Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Varmt välkomna tillbaka
till avsnitt 3
utav en podcast med systrarna Bergvika.
Yes, och i det här avsnittet så blev det lite ändrade planer. Jag hade en tanke, men sen kom vi på att vi faktiskt inte gjort en ordentlig presentation.
Nej, vi har faktiskt inte berättat alltså våran historia, tänkte jag säga, eller uppväxt och så, som jag tänker kan ändå vara till grund ut efter mycket vad vi pratar om i kommande avsnitt.
Ja, och nu tänker jag att nu kan vi liksom bryta upp varenda...
Bryta ner varenda grej.
Ja. Det kanske
är så att säga. Bryta ner varandra grejer liksom, ja, men lite timelapse.
Ja. Mm. Så att ni verkligen får lära känna oss och vår bakgrund.
Ja. Så. Jag tror det är nog många som känner oss från de senaste bara åren i sporten. Mm. Medan kanske några fortfarande känner oss sen våran barndom. Ja. Liksom. Så att jag tänker att vi kör en liten timelapse hur det har funkat.
Liksom. Hur det har sett ut.
Ja. Så jag föddes 2001 i Hölö, som är i närheten av Nyköping.
Ja.
Där ja, vi bodde då på Tullgårns kungsgård tillsammans med mamma, pappa, mina morbröder och Bengen och Lars, som körde liksom hela lantbruket där på Tullgården med hästar och så tillsammans med min mamma. Och ja, de började arrendera det långt före jag föddes. Ja. Tillsammans med mina, eller våra då, mormor och morfar. Men de gick bort året innan jag föddes. 2000 blir det då.
Ja.
Dog båda i cancer, så vi hann inte träffa dem någon gång.
Dog båda samma år.
Ja, de dog med ett halvår emellan varandra. Men sen föddes du.
Ja, jag föddes 2004, också i Hölö. Jag tror att jag hann bo på Tullgården ett år innan vi flyttade tillbaka till Bergåkra. För Bergåkra har alltid funnits inom familjen i flera hundra år, tror jag.
Ja, alltså det var där våran mamma och morbröder och så
växte upp
och även våra mormor och morfar liksom. Ja, inte båda, utan de bodde på varsitt sida berg.
Ja, men så Bergåkra har liksom alltid funnits i generationer i vår släkt och familj.
Ja, och det började som en svinproduktion med grisar och var en utav Skandinaviens största.
Mm.
Men de ville sedan expandera, så då började de arrendera Tullgården parallellt. Då. Så Bergvika stod väl hyfsat tomt fram tills att vi flyttade upp igen.
Och jag började... tror väl säkert att mamma kände att nu när hon skaffar familj så är Bergvika ändå en trygg punkt att vara på. Liksom.
Ja. För jag började ju gå på dagis i Södertälje.
Ja.
Och trivdes inte alls där. Det var nog en ganska stökig miljö och så. Men mamma var också orolig, för jag kom hem och bara, jag förstår inte språket. Och mamma tänkte så, åh nej, liksom. Det är klart att det är mångkulturellt, men de kanske inte förstår engelska och andra språk. Liksom. Men då var det mer så här, de förstår inte vad jag säger när vi ska longera och vad träns och salen betyder.
Mamma, nej.
Nej, vad konstigt liksom. Men oavsett så flyttade vi upp till Bergåkra.
Ja, och sen tror jag att strax efter det så kom vår lilla syster Olivia som föddes 2006 och hon föddes i Bollnäs. Nej, i Uppsala.
Ja,
för vår pappa är från
snitt.
Ja, precis. Och pappa kommer från Uppsala också.
Ja. Ja, men sen så började ju vår skolgång där uppe.
Ja, uppe i Hälsingland.
Mm. Ja, och sen därefter 2011-2012 där någonstans så skilde sig mamma och pappa.
Mm. Nu hoppar vi, jag känner nu hoppar vi verkligen direkt in i
det här
smeten.
Ämnet. Ja, verkligen. Ja, och det blev väl delad vårdnad.
Ja, delad vårdnad och många föräldrar håller ju sams och hittar ett sätt att hjälpas åt med barnen och sånt här. Det var väl lite svårare mellan mamma och pappa.
Mm.
Just det här. Och jag kommer ihåg när jag var liten att vi tyckte det var så himla jobbigt att åka ner till pappa på helgerna. Mm. För vi ville inte vara i Uppsala på helgerna.
Nej, vi ville ju vara hemma på våran gård och med hästar och djur och så, men att han gärna fick vara med. Liksom. Mm. Så det började väl liksom där. Men sen så eskalerade väl det liksom när han inte ville riktigt att vi skulle fortsätta med sporten, eller han ville i alla fall få in dig kanske väldigt mycket i någonting annat.
Ja, och jag känner väl bara att mamma alltid försökt gjort det som är bäst för oss. Hon har alltid sagt att ni får göra precis som ni vill. Om ni vill träffa pappa ska ni absolut göra det.
Ja, och liksom det här med hästar är helt valfritt och det är bara om man vill.
Mm.
Och om ni vill bo hos pappa så hade ju det också varit okej liksom. Men det var ju varken någonting du, jag eller Olivia ville.
Nej, och sen mamma, också för er som inte vet, när vi föddes så hade hon en hästverksamhet redan. Hon jobbade med hästar och försäljningar och sånt där. Så det är därför vi kom in på det här med hästar. För att mamma alltid ridit sen hon var liten.
Mm.
För som sagt så hade hennes pappa svinproduktion, men de hade ju också arbetshästar.
Mm.
Och det var så mamma började rida.
Mm.
På någon nordsvensk.
Mm. Vi kanske ska bjuda in mamma i podden då, så får hon berätta.
Ja, det hade varit jättekul. Ja. Så att det var ju så mamma började rida och sen har ju hon jobbat med hästar då, i många år.
Och det har liksom förts med i blodet till oss, ja, skulle man kunna säga.
Så det är på så vis som vi också blev introducerade till hästarna redan när vi föddes i princip. Då hon var redan med
redan i magen,
ja,
kan man
redan
säga.
I magen.
Hon red ju liksom hela tiden.
Ja.
Ja, men så där är vi väl och då...
Ja, det blev lite svåra omständigheter när de skilde sig för oss barn och det blev väldigt mycket förändringar.
Mm. Det var väl framförallt att vi skulle vara i Uppsala då hos honom på helgerna.
Ja.
Och att han skulle hämta oss på skolan liksom på torsdagar, alltså eftermiddagar, och att vi skulle vara där fredag till söndag.
Alltså jag börjar gråta där. Nej, jag tänker på där.
Gumman, det är okej. Det är bra att du pratar om det här. Va? Hur ska det gå? Det är en
vi ska
stor
bara röra vid ämnet.
Ja, men det blev ju ändå att... nu blev jag också rörd. Ja, det var fast så konstiga reflexer.
Jag
vet
inte varför jag blev ledsen. Det är bara för att jag försöker sätta in mig i situationen. Men då blir jag ledsen när jag tänker på situationen.
Ja, men alltså det som var en stor del utav våran uppväxt under de, eller under alla de här åren som det har varit liksom skilsmässa och bodelning och olika vårdnadstvister och så, det var ju att det tog upp väldigt mycket tid och, ja, men vad ska man säga, alltså det tog upp en del utav vårt liv, helt klart.
Ja.
Speciellt.
Ja. Träffa en psykolog.
Men jag psykologar dig nu här.
Det är bara att man skrattar för att det är sån trauma typ.
Nej.
Jo, men är det så?
Ja. Jag tror det blev mest påtagligt liksom i vardagen, eftersom att det blev också mycket samtal med då till exempel SOS. För mamma blev ju SOS-anmäld utav ja, vad ska man säga, avundsjuka och ogynnsamma människor som inte ville att hon...
Men som högg henne i ryggen.
Ja, alltså, folk som gick andras ärenden kan man väl säga. För det här var folk vi kände och som vi umgicks med i vardagen.
Och som man ändå trodde att man litade på.
Ja, mm. Som helt plötsligt gick liksom totalt bakom inte bara mammas rygg utan även våra. Mm. Alltså jag kände mig också väldigt personligt.
Liksom... Ja, för också saker de sa om henne visste ju vi inte var sant. Vi var ju i vårdnadstvister då mamma och pappa då ja, skulle göra upp vårdnaden. Eller det var väl pappa som ville ha vårdnaden av oss alla tre barn.
Mm.
Och det yrkades då om att mamma var en dålig mamma.
Ja, och att hon var psykiskt sjuk. Ja. Och att hon inte kunde ta hand om oss. Och att vi aldrig hade fått en kram utav mamma. Och fick inga kläder eller någonting. Alltså så här, under, det lät som att vi var under hemska förhållanden.
Ja, och liksom. Det här var inte det vi sa. För vi fick ju prata med SOS flera gånger. Och då berättade vi hur vi kände och tyckte.
Och kanske att det var tvärtom. Faktiskt.
Ja, för det var ju så det var.
Ja.
För att mamma har ju alltid varit otroligt kärleksfull och en fantastisk mamma.
Ja.
Och offrat allt för oss.
Liksom. Och vi har ju alltid haft det alltså, som en vanlig, normal svensk familj. Med kläder, hushåll, ekonomi. Alltså en barndom som man absolut inte kan klaga på för 5 öre. Liksom.
Nej.
Men det var väl snarare så tvärtom, tycker jag. Och det tror jag ni kan hålla med om också. Att det var situationen där vi blev trauman kring pappas umgängeshelger. Det tror vi alla tyckte att det var jättejobbigt.
Eller, jag sa innan vi skulle spela in det, jag bara, vi pratar inte så mycket om pappa för jag kommer börja gråta.
Ja, och jag bara, nej, nej, nej. Så sitter man där ändå, men jag tror att det är länge sedan vi lyfte på det här locket också. Alltså... Nu blev det här avslutat ganska nyligen liksom.
Ja, med bodelningen och sådär. Men vårdnadstvisten blev klar för ett par år sedan nu. Jag var kanske 15.
Jag fyllde precis 18 när liksom det blev klart.
Ja.
Och då var det ju faktiskt... Alltså socialtjänsten tror jag aldrig har haft ett gott rykte. Men med oss så var de helt fantastiska.
Ja, alltså... Eller det tog ju... sin tid. Alltså, det hände ju mycket och vi fick träffa SOS ofta då för att berätta om vår upplevelse med mamma och pappa och vem vi ville vara oss och sånt där. Och då berättade vi allt det med pappa och det var så sjukt ändå att allt riktades på mamma, att mamma var en så dålig mamma.
Mm.
När det själva verket var pappa.
Mm. För att vi har väl haft en liksom uppväxt kring honom som har varit kantad utav alkohol och alltså jobbiga händelser, sådana saker som var jobbiga både då och som är liksom lite jobbiga att prata om nu kan man säga. För det är ändå någonting som gjorde, jag tror det gjorde oss systrar och även senare mamma. Alltså
det har ju gjort oss otroligt starka och tuffa och
ihop liksom.
Ja, verkligen. Och jag tror jag är tacksam över de upplevelser vi har haft för att det ändå gjort en till den personen man är idag. Och jag tycker att jag ser problem så himla mycket mindre. För jag vet hur ett riktigt stort problem känns. Mm. Som man verkligen är så här, ja, som ingen ska behöva uppleva. Och då blir det så här, jag tar livet lite lättare. Det är som, alltså, saker vi stöter på.
Jag tror man har perspektiv på ett annat sätt.
Ja.
Än om man skulle ha gått igenom en barndom som var helt fläckfri. Utan ett endast litet problem och... Utan en situation som man behövde lösa. Mm. Liksom.
Så på så sätt är jag tacksam över den uppväxt man haft. Även fast man såklart önskar att den kunde sett ut på ett annat sätt.
Ja.
Men jag tycker ändå att det har verkligen format oss ändå.
Ja, gud, oss väldigt, ja. I grunden väldigt starka. Ja. Och jag är nog tacksam att vi nu kan visa känslor som nu när vi faktiskt gråter. Och kan visa att det betyder ju verkligen någonting. Så vi
för det kommer ju aldrig inte vara jobbigt. För ja, som sagt då, en pappa som var alkoholiserad.
Bland annat. Perioder.
Ja, och jag var väldigt mycket hos honom själv under en period. Eftersom jag tränade cheerleading där nere. Och då liksom kunde jag vara själv med honom och man var helt ensam och han var full. Och det var liksom...
Mm.
Ja, man ska inte försätta sig i sådana situationer.
Nej, inte när man är så ung.
Jag kommer ihåg specifikt den gången jag hade precis börjat 7:an. Och jag och Olivia skulle hem från skolorna och pappa kom och hämtade upp oss.
Mm.
Av en slump. Vi visste inte att han skulle komma.
Han stod bara där.
Ja, så tänkte vi för att även fast det redan här då också hade hänt mycket grejer så litade vi ändå på att pappa skulle kunna skjutsa oss hem.
Mm.
Men då var han så här att ja, han vägde skjutsa hem oss och han tog oss till ett helt annat ställe. Han stängde av våra abonnemang så vi inte kunde höra.
Han sa ju när ni skulle hoppa in i bilen att han skulle bara köra hem er.
Ja.
Men sen så bara låste han dörren och så åkte han förbi liksom skylten Bergåkra.
Mm. Och jag kommer ihåg att jag försökte öppna dörren och hoppa ut genom fönstret. Sen så när jag och Olivia kom fram till den här platsen då, han hade kört oss, så låste jag och Olivia in oss på toaletterna.
Mm.
Och jag sa, Olivia, gå inte ut. Jag ska försöka hitta någon som kan komma och hämta oss. Men då stängde han av abonnemangen på våra mobiler som vi inte kunde höra av oss.
Och under den här tiden så märkte jag att ni skulle ha varit hemma för länge sedan.
Mm.
För jag var hemma då. Jag tror jag hade börjat ettan i gymnasiet, så jag gick ju hemma på naturlära.
Ja.
Och jag märkte att ni inte hade kommit hem. Och så jag gick in i huset och liksom ropade efter Emilia och Olivia, vart är ni liksom? För att mamma var iväg på en tv-inspelning då, och vi hade ju liksom full backup hemma. Men då tog han sitt tillfälle.
Ja.
Och då ringde jag er. Och då märkte jag att abonnemangen var ju av.
Ja, men jag lyckades få iväg något sms till dig, kommer jag ihåg. Och ja, säga liksom att vi är på toppen utav det här stället.
Ja.
Men inte vilket hus, för det kunde inte ens jag beskriva vilken adress vi var på, hade jag ju ingen aning. Eller vilket Nej. Hus kunde jag inte säga. Men jag lyckades få iväg ett sms till dig.
Vilken sen, ort och vilken by.
Ja, men sen så, som sagt, så slutade abonnemangen funka. Och jag kunde inte ringa, jag kunde inte smsa, ingenting kom fram.
Så
kom det någon tant dit som var en av pappas kompisar som vi fick reda på sent, och sa att hon var från SOS och sa att ni ska vara här, det är ingen fara, ni ska vara här.
Mm.
Och
eran mamma är i Afrika och spelar in tv,
och vi visste ju att hon inte var i Afrika och spelar in tv.
Nej.
Liksom, hallå. Så det kom någon och utgjorde sig då för att vara från socialen, men vi fattar ju att hur kan någon från socialen komma hit på 20 minuter.
Ja, och dessutom säger att mamma är på ett ställe där hon inte är. För ja, det visste vi, för vi hade ju ändå daglig kontakt med henne trots att de var iväg på den här tv-inspelningen.
Och sen så åkte de iväg och vi var fortfarande med pappa, och han, jag vet inte vart någonstans i hjärna han trodde liksom att det han gjorde var okej, eller att vi skulle bara kunna återgå till att
vara normalt.
Ja. För sen så till slut när jag hade gått en liten, ja men kanske, ja, ett bra tag, då kommer jag att vi går ut, och jag säger, kom, vi går ut här. Och sen så ser jag, sjukt nog,
ja,
för när jag kommer ut, hur det rullar upp en BMW då. Och då är det du och Bengen.
Ja, för jag hade då lyckats få, alltså, få tag i ett litet livstecken från er då. Att liksom ni var där ni var, och, men vi visste inte vilket hus eller någonting. Så jag bara hämtade Bengen, för han var hemma då under hela tiden och jobbade hemma. Så då sa jag bara, vi måste åka hit. Så vi bara hoppade in i bilen fort som tusen, och jag tror vi körde dit alltså jättefort. För då var det liksom panik. Och så märkte jag bara att ert abonnemang var avstängt, wifi var avstängt, ni gick inte att nås någonstans liksom. Nej. Så jag började få riktig panik. Och sen kom vi upp där det var liksom jättemånga hus. Jag tror det är liksom runt 50 hus man kunde välja på.
Ja.
Men så ser jag er springa då.
Ja, för att jag ser att ni rullar upp, och då tog jag och Liv i armen, vi bara kutade ut genom dörren.
Och han sprang efter er, pappa.
Ja, men sprang bara efter, typ till dörren.
Ja, och sen så vände han.
Och sen så såg vi bara hur han stod i fönstret och kollade på när vi var tillväg. Men då tog vi en genväg hem ifall han skulle följa efter. Men vad vi vet så gjorde han inte det. Så att det var bara sån sjuk timing, allt det där. För som sagt, jag hade inget sätt att höra av mig till er på.
Nej.
Och det var kanske, det var nog sista gången jag var med pappa så frivilligt.
Mm.
Eller ja, det var nog sista gången vi var med pappa.
Det var inte så konstigt.
Nej.
Mitt, tror jag, värsta minne, det är nog när han kom och hämtade oss mitt i natten när vi låg och sov. Och jag kommer ihåg att mamma liksom försökte stoppa honom både i trappen och i bilen, och så när han liksom bar in oss i bilen och bara stängde dörren, och jag kommer ihåg att vi alla grina, och han bara låste dörren och mamma försökte få upp dörren, och sen drog han därifrån. Och det var liksom på tiden innan man hade mobilen själv. Jag tror jag hade en iPod som
jag hade stått på mig. Jag, alltså, det här är saker jag knappt kommer ihåg.
Ja, ni var så liten då. Jag tror jag var typ 11, alltså det var 11-12 kanske.
Ja, alltså jag måste ju varit
8-9 år. Och Olivia var ju ännu yngre då. Och då tog han oss upp till Åre. Vilket man kan ju tycka så här, åh vad fint liksom. Då hade han en tjej där med familj som också var där och åkte skidor. som man tyckte att vi skulle hänga med då. Så vi bodde där på ett hotell och vi systrar och han då delade ett rum. Och då tänkte ju han då att det var frid och fröjd och att vi skulle åka skidor och sådär. Men eftersom att, ja det kan låta jättetöntigt, men eftersom att han bara ville åka de här coola backarna med den tjejen och hennes söner som var duktig på att åka skidor, så fick inte Emilia och Olivia hänga med, utan ni fick ha en iPad och vara kvar på hotellrummet. Det de här, jag tror, 3 dagarna vi var där.
Ja, jag var så liten att jag typ inte förstod vad vi gjorde här. Jag kommer ihåg bara att jag och Olivia drack typ varm choklad och chillade på hotellrummet. Och sen kommer jag ihåg att vi sprang och letade efter pappa.
Det var väl under en kväll specifikt där. Jag tror kanske bara vi var där i 2-3 dygn. Och det var första kvällen så började de dricka väldigt mycket vin, framförallt pappa då. Och det blev liksom flaska på flaska och klockan var ju ganska tidigt då, liksom kanske 5-6. Det var väl så här after ski liksom. Och jag försökte liksom hålla koll så att Emilia och Olivia fick mat och att vi åt och så, för då fanns ju liksom inte den prion att vi skulle äta middag eller någonting sånt. Och så försökte jag få Emilia och Olivia att sova då, för att då började ju pappa bli jättefull. Jag satt där med Emilia och Olivia på hotellrummet och liksom kollade på iPaden och försökte få dem att sova och sådär, för att de inte skulle liksom behöva vara med om det så mycket. Men sen så kom han med typ en halvtimmes mellanrum och han blev bara fullare och fullare. Och han som sa att han aldrig skulle röka eller göra någonting sånt, han kom in och försökte tända en cigarett in i badrummet och han liksom missade med tändaren varje gång, så han fick aldrig igång cigaretten. Som tur är, för då hade väl brandlarmet gått. Men sen så kom han in nästa gång och då skulle han typ tvätta händerna eller någonting, om han hade varit ute och rökt då, säkert. Och då stoppade han i proppen och så gick han ut, så då började det bli översvämning i badrummet också. Så fick jag gå dit och stänga av det. Och sen så när klockan började bli kanske 3:30, 4 på natten, då kände jag så här, nu orkar jag inte mer, för då skulle han sätta sig vid Emilia och Olivia och försöka klappa på dem och prata med dem fast de låg och sov. Liksom bara, åh, nu ska vi sova här. Och jag bara, ja men rör dem inte och liksom låt dem sova, sa jag. Men han var liksom inte alls nåbar. Så jag försökte tänka ut någonting och då tänkte jag bara på den här tjejen som han träffade där med hennes söner, att det är typ min enda chans att få lite hjälp. Och jag visste att de bodde 4 våningar ovanför oss. Så då försökte jag få med pappa in i hissen och sätta honom i hissen där. Och sen så fick jag ut honom och sätta honom på en soffa utanför deras korridor. Och så sprang jag till deras rum och knackade jättemycket tills jag hörde att de vaknade och hon kom och öppnade. Och då så sa jag bara att snälla kan du hjälpa mig att få pappa att sova och liksom bara egentligen försvinna, känner jag väl då. Men bara få somna liksom. Så att hon tog ner honom till rummet och fick väl honom i säng liksom. Och dagen efter så tänkte jag att nu hoppas jag verkligen att han har lärt sig en läxa, att så här gör man inte mot liksom oss och mot barnen.
Nej, alltså ett barn ska aldrig behöva ta hand om sin förälder på det här sättet. Alltså
nej, inte när man är liksom egentligen aldrig någonsin, men speciellt kanske inte när man är 11-12 år. Men han sa aldrig någonsin förlåt för det, och jag tror inte han eller kommer ihåg faktiskt vad han gjorde.
Nej, jag kommer ihåg att alltså alla de här soffsamtalen vi hade, så när man har läst dem efteråt, de här papperna de har skrivit och sånt där, så vet jag att jag också sagt så här att han dricker och blir full och sen så dagen efter kommer han inte ihåg, för han låtsas bara som att det inte hänt, eller jag vet inte.
Nej, troligtvis så kommer han väl inte ihåg.
Nej, alltså så att han bara fortsätter som det, men vi får ju vara med om...
Vi var ju nyktra om man säger så.
Ja, exakt.
Ja, i alla fall när jag var typ 13 så försökte jag helt enkelt att bryta kontakten med pappa. Även fast det på den tiden var att man inte fick välja vart man kunde bo förrän man var 14. Nu har jag för mig att det är 12.
Mm.
Men då sa jag att jag inte ville vara hos pappa. Alltså egentligen hade jag väl flaggat för det innan.
Nej, för jag började ju på cheerleading där nere. Jag ända sedan jag var jätteliten varit väldigt intresserad av gymnastik och ja, men så här, gjorde volter och gick ner i spagat. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av det. Och det finns ju, ja, Uppsala finns det ju mycket gymnastik och cheerleading som en av mina kompisar i Uppsala gick på. Och då fick jag upp ögat för det. Och jag fick gå på en tryout och sånt där och blev, kom in i ett lag. Jag började träna cheerleading i Uppsala först 2 gånger i veckan när jag gick i Rangers, heter det. Och tävlade och tränade i cheerleading och sen året efter så gick jag upp till en högre level, level 5 i Excalibur, heter det laget. Och då tränade jag 3 gånger i veckan. Så under 2 år var jag alltså hos pappa minst 2 gånger i veckan, men också så sen då 3 gånger i veckan för att träna cheerleading och tävla i det då. Så att jag spenderar också väldigt mycket tid där och då kommer jag ihåg att pappa verkligen fokuserar väldigt mycket på mig.
Mm.
Och då var det inte så viktigt att Cecilia kom, ja, minst du, att du kom. Men och var väl lite så här att Olivia skulle komma ändå någon helg.
Mm.
Men han tog verkligen fäste om mig och jag tyckte jättemycket om cheerleading och mina kompisar jag fick ut av det, men det blev väldigt, väldigt mycket med skolan för att det är 3 timmar med tåg, en väg, att åka till Uppsala. Så att jag kommer ihåg att jag var ledig halva tisdagarna och jag hamnade väldigt mycket efter i skolan och jag fick väldigt mycket ångest.
Mm.
Och blev så att jag ville inte gå till skolan för jag var så mycket efter.
Mm.
Ja, det blev lite svårt att hålla på med båda. Och det blev dessutom ännu jobbigare när pappa blev ännu värre att vara med. Nej, och det var så svårt för jag älskade cheerleading och mina kompisar och jag tyckte om jättemycket att vara i Uppsala, men inte med pappa utan snarare med mina kompisar och hitta på grejer med dem. Men sen så blev det liksom till den nivån att pappa försökte få mig att flytta till Uppsala ifrån mina 2 systrar och börja på en skola där. Alltså jag kom hem med papperna till mamma och sa, kan du skriva på? Så det var liksom på den nivån. Då fattade jag liksom inte hur sjukt det var. Det lät ju jättekul att gå i skolan med mina cheerleading-kompisar, men jag fattade inte riktigt vad det innebar. Men som tur var så ville inte mamma skriva på, vilket jag är väldigt tacksam över att hon inte gjorde. Och sen så gick jag klart mitt år där i level 5 och sen så slutade jag cheerleading. Även fast jag var...
Väldigt duktig på det.
Ja, alltså mitt lag, vi tog ju SM-silver och vi blev bara bättre och bättre, men sen så, det blev bara jobbigare och jobbigare än pappa, så då sa jag liksom att ja, nej men jag slutar väl. Om jag fick en airtrack.
Ja, det fick du som
mamma. Och sen så, efter det var det bara häst, vilket jag är väldigt tacksam att det var så det, ja, det är så historien gick. Att det var det som fick mig tillbaka till hästarna och inse hur fantastiskt kul det är. Men som sagt, tråkigt också på ett sätt. Mitt lag då gick sen 2 år senare och tog VM-guld i USA, vilket var helt fantastiskt.
Mm.
Ja, var sak har sin tid. Idag så har ingen av oss kontakt med honom. Och mamma fick ensam vårdnad om mig och Olivia. Du blev ju 18.
Och det var faktiskt, även fast det inte var mamma som förde den här vårdnadstvisten, så var det ändå socialtjänsten som bestämde ut efter våra liksom
vittnesmål.
Ja, våra vittnen liksom, som bestämde att det är mamma som skulle ha vårdnaden helt och hållet. Så att det är ju jag oerhört, alltså det är ju vi alla oerhört tacksam för att socialtjänsten, som kanske inte alltid har världens bästa rykte, de gjorde ju verkligen rätt beslut för oss.
Ja.
Tack vare våra berättelser och upplevelser så tog de det verkligen på allvar. Faktiskt. Och sen han påverkade min skolgång också ganska mycket genom att jag blev antagen till en distansskola i årskurs 9.
Ja.
Och det var ju liksom efter att vi hade brutit kontakten. Men jag försökte ta upp kontakten då och be honom skriva på.
Mm, för det här var innan vi hade ensam vårdnad.
Mm. Så jag behövde båda målsmäns underskrifter för att komma in på den här skolan. Och våran kommun hade gått med på hela den här grejen och de var jättestöttande och ville verkligen att jag skulle liksom följa mina drömmar och kunna tävla på internationell nivå redan under sista året på grundskolan. Men det satte ju han såklart stopp för och ville inte att jag skulle gå på distans. Ja, eller han ville inte att jag skulle kunna tävla.
Nej.
Han ville ju inte att jag skulle vara ute internationellt, för då tyckte han att jag skulle förlora min sociala kompetens och jag skulle bli lika psykiskt sjuk som mamma. Och sådana påståenden sa han direkt till mitt ansikte. vilket jag spelade in just då.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och har kunnat haft med mig. Men det gjorde att skolan jag gick på då i Arbro gjorde en helt fantastisk insats tycker jag. Och satte sig ner och hade ett möte med oss och gjorde upplägget att jag fick plugga in hela nian när jag gick sista terminen i årskurs 8. Och stöttade mig så att jag hade godkända betyg och ännu mer i alla ämnen och så. Så de gjorde så att jag kunde ta examen i årskurs 9 ett år tidigare än beräknat. Och kunna börja på naturlära och på så sätt kunna fortsätta tävla internationellt.
Ja, vilket så att, var helt fantastiskt.
Jag tänker med allt det här som har varit och som faktiskt har hållit på ända fram tills i våras i år 2023. Så ni kan tänka er under 12 år så är det mycket som har liksom stött på patrull och som har begränsat oss väldigt mycket. Men också som tycker jag har visat på heroiska insatser utav till exempel då skolan som verkligen gjorde det möjligt för oss.
Ja.
Och en väldigt stöttande familj här hemma med mamma och morbröder och vänner.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag la ut en text kring alkohol en gång på Facebook och skrev att det är det här som gör att jag inte har någon kontakt med min ena förälder. Och varför jag inte blev bjuden på fester och varför jag har ett starkt motstånd till alkohol.
Mm.
Och då ringde hans kompis upp och hotade mig.
Ja.
Med alltså direkta hot.
Ja.
Och det här var en väldigt powerful man som äger väldigt stora företag och finns över hela världen. Och som hotade mig direkt på telefon att om vi inte tar bort det här så...
Och då är du typ 14 år. Alltså
jag var 14 år, ja. Mm.
Det var ju liksom att han kunde vara så himla kärleksfull, snäll, säga liksom jag älskar dig, du betyder, du är allt för mig. Du är min finaste, vackraste, underbaraste dotter liksom. Och kunde behandla henne som en riktig prinsessa. Men som också var så här... hade också en helt annan sida. Men att han också kunde utsätta en för sådana obehagliga händelser. Fast han också på dagen kunde vara så här otroligt trevlig. Och mot folk och mot kompisar var han också så otroligt trevlig. Liksom, det var så mycket som också bara var en fasad.
Det finns så mycket som han hade kunnat varit en del utav.
Och det är mycket han går miste om.
Otroligt mycket.
Ja, så jag tycker... ja, korkat.
Ja... jag vet inte, det finns inte ord till Nej. Det på något vis. Men det här tycker jag, det har ju varit liksom... det blir säkert flummigt liksom nu när vi berättar om allt det här.
Det är, lite det är så mycket som har hänt så det är liksom så svårt att gräva upp allt igen och berätta.
Det är liksom 12-13 år som man egentligen hade velat bara pressa ihop i ett poddavsnitt. Men det går ju inte. Så att det har varit så mycket händelser under alla dessa år som... ja, vissa vågar inte ta upp liksom nu. Men Nej. Det kanske aldrig kommer gå heller. Jag känner att det kanske blir en bok någon gång när jag blir äldre. Och...
men...
för självklart finns det ju de som har haft en mycket, mycket värre uppväxt och har varit med om inte bara alkohol utan droger och knark och kriminella saker och alltså hemska förhållanden bara som man ser på nyheterna idag. Liksom. Men det här har också varit en del. Alltså...
ja, men jag tycker att det här är också otroligt ödmjuk.
Mm.
Vilket jag alltid vill hålla fast vid. Jag har... alltså om någon säger så här, du är så bortskämd. Då vet jag att nej. För För jag är så tacksam. Alltså, så här, vi har gått igenom så mycket och vi är så tacksamma. Och vi är... vi tar ingenting för givet. Och det tycker jag är en fin egenskap.
Jag tyckte faktiskt att det var ganska jobbigt när vi gick i grundskolan. Och många såg bara yttre som att vi redo tävlade. Och sen så sa de, gud vad ni är bortskämda. Och så visste man bara, ni är inte bortskämda, jag är väldigt lyckligt lottad.
Ja, exakt. Ja. Jag kommer ihåg att du skrev något blogginlägg när du var liten om så här, jag är inte bortskämd, jag är lyckligt lottad. Eller någonting sånt där. Och det är faktiskt en skillnad. För att det här har gjort att vi faktiskt inte tar någonting för givet.
Nej.
För vi har varit på gränsen på att förlora
allt.
Ja.
Allt både...
Och det är tack vare den här personen som ska vara vår pappa.
Ja.
Ja, ska vi... Nu har vi pratat väldigt länge om det här. Som sagt, alltså det finns så himla mycket att prata om. Och det var väl ändå skönt att kunna lätta hjärtat lite grann. Ja, men jag tänker att vi ska prata lite om hästar vi har haft genom tiderna.
Ja.
En liten, också vår...
Som också har varit en stor del av vår uppväxt kan man väl säga.
Ja, det kan man verkligen säga. Så... För som sagt så jobbade mamma med hästar och drev verksamhet när vi föddes redan. Så att hästar har ju funnits sedan dag ett.
Mm. Och vi började ju vår karriär tidigt på hästryggen redan när vi låg i magen kan man väl säga.
Ja, gud ja.
Och sen så var i alla fall jag väldigt snabbt upp på en häst. Mitt första ridminne är väl att sitta framför mamma på olika stora hästar. Ja, jag tänker att vi ska prata helt enkelt om hästar som har varit väldigt...
betydelsefulla.
Ja, i våra liv och vår uppväxt liksom. Ja. Och då började väl min karriär på Shetlandsponnyn Smultrongårdens Anton.
Ja, och han var även min första ponny för jag fick ju ta efter han.
Ja, ärva honom. Det är många ponnyer och hästar som du har fått ärva. Och ja,
verkligen.
Både kläder och hästar kan man säga.
Ja.
Men det var den ponnyn som jag började min tävlingskarriär på.
Ja.
Ja, och,
när hade du din första tävling?
2009. Alltså när jag var 8 år så gjorde jag tävlingsdebut i Let B.
Mm, på Anton.
Ja, på Anton.
Och han var en brun liten shettis. Helt underbar.
En jag vet inte hur mamma hittade honom, men jag vet att med tidigare familj så gick han fälttävlans-SM. Och
kan
massa...
en sköttis gå på fälttävlan.
Ja, och alltså massa tävlingar i dressyr och hoppning och fälttävlan. Så det var, alltså han var helt fantastisk. Och jag tror jag hade honom när han började bli riktigt gammal. Alltså typ 20,
ja, han måste ju vara typ 21, 22. Och sen tog ju jag över honom och... red honom och det finns någon video på YouTube vilket det finns på dig också när du tävlar honom.
Ja.
Men det finns också när jag rider honom och det är typ en meter snö här hemma.
Mm.
Och jag rider till I Love Rock'n'Roll. Och det är så himla gullig video och då var jag 6 år när jag red honom. Och då red man lätt och man gjorde halv hälsning. Man...
Ja gud ja. Det var ju serpentinbågar och... som inte utfördes helt korrekt. Men han var i alla fall min första tävlingspartner kan man väl säga.
Ja. Och sen hade vi ju 2 till sköttis jag kommer ihåg, men det var med Olivia. Så Matilda hade vi och sen Bobo, men Bobo fick vi sälja för han la sig ner.
När man red.
Ja. Men och skulle rulla. Matilda är ju mamma till Barbie.
Ja. Och Barbie är ju typ din YouTube-karriär.
Ja, jag vet. Verkligen. Barbie har ju varit med på min YouTube. För er som inte visste det så började jag med YouTube typ 2017. Och jag kommer ihåg att Barbie var en stor del och hon fick typ mest visningar för att hon var så jäkla busig.
Och en ikon kan man säga.
Ja, verkligen. Så att ja, det, vi har haft några skett så här. Barbie äger vi fortfarande, men nu
har vi sällskap till den hos Josefin som är vår stallchef.
Ja, så hon bor på andra sidan berget.
Ja, perfekt avstånd.
Verkligen.
Men sen så fortsatte det väl med att mamma hade 3 Kulltorpsponnyer som vi delade på.
Som hon köpt 3.
Mm. Kulltorps Illuster, Helge och Isak.
Just det, Helge hade jag glömt bort.
Ja.
Men gud. Ja, för att hon köpte dem när de var typ...
När vi var de var typ 1 år. Så ägaren hade väl sagt typ så här, ja, du får alltså så många du får in får du köpa, alltså typ så i trailern. Och hon fick in 3 stycken då. Och de var typ 1 år då, tror jag. Det blev perfekt sen när vi blev äldre.
Det var 0.
Nej, men så min karriär fortsatte sen med både då Helge och även Bonfighter.
Ja.
Som var sen en superstor del av både din och min tävlingskarriär kan man säga. En helt fantastisk vit ponny, en skimmel då.
C-ponny.
Som vi tog från ungdomsklasser då upp till FI. Och alltså med den mest fantastiska galoppen typ man någonsin har suttit på. Den påminner faktiskt lite om Muffis. Alltså mycket knän, alltså fantastisk ridbarhet.
Och han hoppade ju även typ... Jag vet att det finns en video på dig på ringan med Instagram när du hoppade typ 1,20 barbacka. Han var så häftig.
Han var helt fantastisk. Mm. Men sen har jag också typ den mest betydelsefulla förutom Bonfighter. Det var faktiskt Bonnie's Beauty.
Mm.
För hon kom till mig typ när jag behövde henne som mest också.
Mm.
Det var mammas elev, Sandra Holmsten, som hade den här ponnyn som var super, super busig. Och hon hade gjort ett helt fantastiskt jobb med den fram tills dess. Men hon blev för gammal för B-ponny-tiden. Och de visste inte liksom... Om de skulle sälja den, var skulle den hamna? De ville fortfarande ha en väldigt god kontakt med nya ägaren och så. Och då kände de väl att hon var så pass busig och hade liksom tre rävar bakom varje öra. Så att det var inte för vem som helst att ta över den. Så jag fick den med utrustning och jag kommer ihåg typ en sopsäck med bananer. För att Beauty älskade bananer. Så jag fick det som världens överraskning och blev ju super, super glad. Och Sandra och hennes mamma och familj har ju varit liksom... Det har varit min barndom och de är fortfarande helt fantastiska vänner till oss. Och Sandra är ju liksom en helt fantastisk person. Så det är jag jättetacksam för att de gav mig Beauty. Och det var liksom kanske den största grunden till att jag idag kan rida så otroligt heta hästar.
Ja.
För att hon hade verkligen, ja men som sagt, flera rävar bakom varje öra och var så sinnessjukt het. Alltid första dagen, speciellt när det var en flerdagars tävling, då drog hon såna spratt på, inne på banan. Och speciellt då på till exempel SM på Hammarö, jag kommer ihåg väldigt specifikt. För då började det regna och då sprang hon med rumpan i motvind hela programmet. Så att hon sprang liksom i sluta på medellinjen.
När jag skulle... Så gör hon mig också.
Ja, och gärna att hon frustade jättemycket för att hon var så het och bara visste inte vad de skulle ta vägen.
Mm.
Så då i kvalet så fick vi 58%. Ja. Och sen dagen efter sprang hon som en liten pralin på 68%.
Ja.
Och vi blev två.
Ja.
Men sammanlagda procenten räckte ju bara till mer final.
Ja.
Så hon var ju en fantastisk grund för mig. Alltså så otroligt het ponny. Men med helt fantastiska rörelser. Och hade ju en fantastisk trav. För att vara B-ponny liksom.
Verkligen, och en jättebra lärmästare. För hon fick jag ta över.
Ja.
Mm. Och, men som sagt så hade vi de här Kultorps-ponnyna.
Ja.
Så först började jag ju rida på den här Isak. För Isak var min.
Och Illuster och Helge var ju mina till en början. För sen skulle Illuster bli Olivias.
Ja.
Ja.
Men jag regde ju Isak, han var också en skimmel, jättefin och alltså de var ju så vackra de här Kultorpsponnyerna, verkligen.
Och egentligen alla, alltså Beauty var ju också väldigt vackra, Bonfighter också.
Gud ja. Så att jag började rida han men fick ju också ta över Beauty för hon var ju en superläromästare och kunde ju vara så fin på träningarna. Men jag fick en liten tuff start på min tävlingskarriär med den här Beauty för jag åkte aldrig på någon meeting. Mm. Så det gick ju dåligt alla dagar som vi åkte på tävling.
Vet ni, för att jag tror att ni var så envisa båda två så att det blev liksom en krock.
Ja, nej för mig, ja, som sagt, hon gick bara på tvären hela tiden. Och sen så kom hon att hon skulle typ stanna i halt.
Och bajsa.
Och bajsa. Mm. Mm. Och ja, det gick ju aldrig bra, jag kommer ihåg, det var lite jobbigt. Så. Mm. Men jag blev jätteglad en gång när vi vann på 59%. Men sen var det också gången vi fick 45%. Ja.
Alltså, och med mig vann hon FI på typ 70.
Ja, det var ju för att du var på meeting.
Ja, nej, det var faktiskt en dag i tävlingen det också. Men då var ju jag äldre.
Ja,
ja.
För att jag var ganska... Ja, jag tror jag gjorde min tävlingsdebut med henne när jag var 9. Och så gjorde jag en start med min Kultorps Isak. Men då han ville bara göra halt och sen så gick kom inte längre.
Men han skulle också bajsa hela tiden.
Nej, men han, det tog... Allt, det tog stopp.
Ja men gud, jag kommer ihåg, han blev så bakom skänken. Så ni stod still till slut. Mm. Ja.
Och det var typ det. Att vi, han hade typ någon annan sadel vi fick låna som satt så obekvämt så han ville inte gå fram.
Ja, alltså, men
det var inte så kul.
Till slut så Helge utbildade vi också, men då var han så pass fin så vi sålde honom.
Ja, och Isak sålde vi också efter ett tag.
Och under typ den här tiden så tog jag faktiskt an mig mina första typ tränings- och tävlingsuppdrag.
Mm.
För då tävlade jag faktiskt en gång där vi typ 2011 när jag var iväg då på meeting med Beauty och Bonfighter. Då blev jag även tillfrågad att tävla en shetlandsponny som heter Sham. Kommer du ihåg det? En fux shetlandsponny som var galet gullig som de ville liksom göra att jag gjorde typ en skolrunda på den.
Ja.
Så jag redan lite B2. Det är på lång bana.
Oj.
Ja, för en shetlandsponny. Du kan tänka dig hur länge den fick springa. Alltså en kvart. Men det var ändå, det var typ starten. För sen så vet jag att mamma fick nog en ridskoleponny som inte funkade i verksamheten. Som hette Magic Blue Vergilius. Eller om vi bytte mot någon häst eller så. Och den var ju så här avkastakung. Så då fick jag den. Och började tävla på den. Och den red vi liksom till och sen sålde.
Ja.
Och sen så fick jag även hit en häst som heter Ron. Det är ponny.
Men du hade några sådana där liksom.
Ja, på lite så här tränings- och tävlingsuppdrag.
Ja.
Vilket var ju sjukt kul. Och sen har jag också en som betyder väldigt mycket för mitt självförtroende i hoppningen. Och det var Taipas Papiona.
Ja, som hon var fantastisk.
Ja, och det var Bonfighters moster. Hon hade ju gått SM i typ både fälttävlan och dressyr. Mm. Och var en helt fantastisk läromästare. Som ja, jag fick lära mig jättemycket av. Hon red i lag, hoppning. Och det var liksom hon som startade min hoppkarriär. För jag var livrädd för att hoppa innan dess.
Mm.
Men hon var sån maskin. Ja,
alltså jag började ju också först med hoppning. Men sen hoppträning jag för dig. Så jag och Isak gick omkull. Och då ville jag inte hoppa. För du tvingade mig att hoppa ett sånt sockerbitshinder. Och då fick jag inte över benet. Så då... Alltså så här, ramlar vi över den här sockerbitshindret. Och sen dess har jag varit jätterädd för.
Men det var också i slow-mo, kommer du ihåg det? Att det gick så här,
han var inte jätte...
energisk.
Nej.
Nej.
Ja, och sen så fick jag också ta över Bonfighter. Det är många som jag fick ta över från Cecilia. Typ alla. Det är ju sånt att vara den yngre syster.
Så... Jag frågade Olivia då som har tagit över efter över efter
men
över.
Men hon har alltid varit lite mer hopp.
Ja.
Så att, ja.
Men hon har ju hoppat upp alla.
Ja. Nej, men jag fick ju ta med Bonfighter ett tag och jag tyckte att han var helt fantastisk. Men vi hann inte ta oss ut på tävlingsbanan för att vi upptäckte att han var ju skimmel. Så han hade någon cancerknöl.
Skimmelcancer.
Ja.
Mm.
Så han fick vi ta bort, vilket var ju, alltså jag kommer ihåg, jag var så ledsen. Det var min första heartbreak. Alltså...
Ja, faktiskt. Det var en så personlig ponny.
Ja, han var helt fantastisk.
Alltså,
om man scrollar tillbaka långt bak på min Instagram finns det någon video på honom. Då finns det videos när jag går bakom honom.
Ja, men alltså,
och han går själv på en väg.
Ja, men fantastiskt. Alltså, när han gick på löstyp, då kunde jag hoppa upp. Alltså, det här var ju väldigt barnförbjudet. Men ja, då hoppade jag upp utan sadel och träns, utan hjälm och allting och bara satt på honom.
Ja,
ja,
men det var så alltså... han höll på. Jag kommer ihåg, jag satt på honom när han låg ner i hagen. Man bara stackars på mig. Alltså, så.
Ja, nog men... det var lätt som en fjäder liksom.
Men ja,
ja.
Men sen så kommer jag ihåg att jag också fick tävla på Olivias B-pony Goran. Och han hade vi också fått från en ridskola.
Mm.
Det var en irländsk pony och han var väldigt, väldigt känslig. Så han liksom drog iväg i galopper och sånt där. Ja.
Och kastade av alla sina ryttare.
Så det, han passade bättre med liksom en familj.
Mm.
Så Olivia fick honom och honom fick jag starta dressyr på. Och då var han ju så pass snäll. Så då liksom fick jag springa och vinna. Då tyckte jag att det var lite roligare. För att med Beauty gick det ju som sagt bara på tvären. Men sen så tappade jag intresset lite för hästarna. Och det var ju här då jag blev så intresserad av cheerleading. Så att då började jag med cheerleading och då blev det lite break. Jag red fortfarande lite grann hemma på Beauty och sånt där. Men lite mindre tävlande. Men sen samma år som jag slutade på cheerleading så provade du faktiskt en B-pony som hette Ollis Felix.
Mm.
Och det var när vi köpte honom då som jag hittade mitt intresse för ridningen igen. Och sen dess har det bara varit häst.
Och det är nog faktiskt den första ponnyn som mamma hade råd att köpa liksom en välutbildad. För annars så... Nu, det är klart att det var en B-pony. Så
ja.
Det var inte så mycket pengar då. Men... annars så var det liksom, hon var ju smart nog att köpa liksom ettåringar eller typ föl när vi var jätteung. För sen så var det som sagt byte utav hästar eller vi fick dem gratis för att de kastade av andra ryttare.
Och sen som, ja, födde ju faktiskt mamma också upp hästar som Olivias hopphonny Cornetto.
Ja, som jag också började hoppa på och sådär innan hon tog över.
Nej, men det var liksom Felix som fick mig tillbaks i den här sporten. Och han var ju en så bra läromästare. Han var ju helt fantastisk. Och när jag fick honom hade jag ett år kvar på B-pony. Och då tog vi... Ja, 2016 tog jag SM-silver i cheerleading. Och 2017 tog jag SM-silver på B-pony-dressyr. Så det var en ganska snabb omvändning.
Ja, men du hade ju sån otrolig balans och liksom... body control, man ska säga, från cheerleadingen tror jag också.
Ja, verkligen. Jag var ju ganska vältränad kan man säga ändå. Så att jag var inte lika
vältränad. Du har gått händelserna i förväg. För liksom 3 år innan det, 2013, när jag var 12 år, då började jag tävla Primavera.
Ja, just det.
Stora Primavera, 1,76 hög. Och hon var typ bara 7-8 år då.
Mm.
Men mamma hade ju utbildat henne till intermediär och placera sig i alla unges klasser och varit på Sunshine Tour och sådär. Så...
För Primavera köpte ju mamma som 3-åring, va?
Ja.
Och Redin.
I Hudiksvall.
Ja.
Hon kom faktiskt som inridningsuppdrag.
Mm.
Men mamma köpte henne för hon hade ett x antal lösa benbitar och mycket skrammel i den kroppen.
Ja.
Men det, då började jag tävla henne 2013 när jag var typ 11-12 år i Mels HC och Mels HB. Och redan året därpå, 2014, så debuterade jag intermediärt. Så det gick väldigt fort där. Alltså var 13 år och debuterade intermediärt. Och sen så gjorde vi vår första internationella tävling 2015. Och under 2014-15 så fick jag även mina första riktiga tävlingsuppdrag. Då fick jag Ängsgårdens Issy och Inspired Justice. Båda två godkända hängstar. Issy som var...
Där är ponnyser då.
Ja, Issy som var en New Forest och Justice som var en svensk ridponny.
Mm.
Eller är. De lever
men de hade... De ägde inte vi, utan det var hästägare som ställde dem hos dig och du skulle tävla dem.
Ja, precis. Så de... Tävlade vi ändå upp till FI och jag var EM-aktuell med Justice och så. Men valde då att tävla Primavera på mästerskap det året. Och sen avslutade jag faktiskt mina ponnyår redan när jag var 15.
Mm, och så att satsa liksom.
Ja, för då ville jag hellre gå över på storhäst och vara trött på ponnytiden faktiskt.
Ja.
Mm, utav olika anledningar.
Ja, och jag hade ju som sagt bara ett år kvar på B-pony. Men sen där på våren så fick jag möjligheten att åka och prova den godkända hingsten Jarno.
Mm.
Och det här var så sjukt för att det var som jag hade manifestat liksom att få en gul pony. För att jag hade sagt till mamma, åh, jag skulle vilja ha en sån här gul pony med vit man. Det är vilken dröm. Så här, och jag hade gått och sagt det så länge. Så fick jag då förfrågan att åka och prova den här hingsten som skulle ha sin sista ryttare. Sista satsande tävlingsryttare. Och åkte och prova honom och det var en match.
Mm.
Så då fick jag ha den här ponyn i 2,5 år, nästan 3 år. Jarno, och han har ju gjort väldigt mycket innan och även jag fick möjligheten att tävla flera SM. Vi tog oss till EM och ja, han var en fantastisk ponny att ha. Och det här var vid sidan av Klaus. Klaus som vi köpte på auktion och som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja, precis.
För han köpte vi ju vintern 2015. Så att vid sidan av Jarno så utbildade jag också Klaus samtidigt. Så att det var min ponnytid. Och sen hade jag också en del unghästar som Klaus dotter Mira som jag red ung på nässen på. Så hade jag också så här några tävlings- och träningsutdrag på ponnyer och skulle kvala fler till ung på nässen och så.
Mm.
Så att det är väldigt många hästar vi stött på. Men som sagt, Jarno köpte vi inte. Det var en hästägare på den.
Mm. Och samma egentligen med både Issy, Justice, Papiona. Alla de här var ju liksom från hästägare som vi antingen lånade eller hade på uppdrag.
Ja, för det kanske ser ut som så här, oj, vi köper så mycket hästar, men det är egentligen sällan vi har köpt en utbildad färdig häst.
Mm.
Och det har ju varit fantastiskt att ha en mamma som har hållit på med hästar och som kunna hjälpa oss.
Och både träna och sitta upp ibland och har verkligen hjälpt oss med allt.
Och liksom gjort hästar till oss, som Primavera till exempel.
Ja, Primavera. Och sen så under 2015 där när jag Jag red ju ponny parallellt fram till 2017 om jag inte tänker helt fel. Under tiden så började jag rida I Do Kiss som är Sackens storebror. Och debuterade honom på EM som children och tog EM-silver. Vilket är ganska historiskt, ja, det är för det är ingen som har gjort det än. Och sen så fortsatte jag rida honom i svårklass som mamma redan hade gjort på honom vid den tiden. Och sen såldes han till USA.
Mm.
Och sen så red jag ju även faktiskt Amarant. Bergåkers Amarant som mamma hade fått upp.
Mm, som och, blev godkänd hängst.
Ja, och så mamma red i alla ungesklasser och var väldigt framgångsrik i det. Och jag red honom i en sån här hängstklass på bruksprovet. Det kommer jag aldrig glömma. Ja.
Men sen måste du berätta om Sessan. För det är många som undrar så här, vad är Primavera och Sessan idag?
Ja, men det är så mycket som har hänt 2015. Det var... Jag gjorde min första internationella tävling med Primavera.
Mm.
Jag var på EM I Do Kiss.
Ja.
Jag red Amarant på hängsklasserna i bruksprovet.
Mm.
Jag började tävla mammas uppfödning Mackelyck i hoppning. Och i slutet på året, i typ september 2015, så fick jag Sessan.
Mm.
Och i december 2015 köpte vi Klaus. Så det hände jättemycket det året.
Mm.
Men Sessan kom till oss utav en väldigt slump. Alltså... Mamma hade en nära kompis som hade också skilt sig vid den tiden och visste inte vart hon skulle göra av den här hästen. Så vi bytte den mot en ung häst.
Mm.
På lite så här vinst och förlust för att ja, Sessan mådde inte så jättebra vid det tillfället. Hon hade inte varit hos någon superbra person i slutet innan hon kom till oss. Och ja, vi fick helt enkelt börja om lite från grunden. Hon hade mugg på typ alla fyra ben och det blev lite kroniskt på ena benet och sådär. Så det var någonting som vi fick... Håller på med väldigt länge. Och våra första start gick bra i Melsfora och Sankt Eor. För vi skulle börja kvala upp oss. Och sen skulle vi göra vår första Grand Prix-start. Och då regnade det på henne på framridningen. Så när vi kom in så var hon så spänd så hon stod bara på bakbenen.
Mm.
Så jag försökte liksom göra en skolrunda lite precis som jag hade lärt mig på Beauty. Med de här heta hästarna att man fick liksom försöka rida igenom det. Och sen så... var det bara att utgå för jag visste att det fanns inga poäng kvar i poängskalan liksom. Och så blev det då med de två andra Grand Prix-starterna efter det. Så att våra tre första Grand Prix-starter utgick vi. Men jag var ju helt säker på att jag visste vad vi kunde. Och hon var en helt fantastisk bjaff- och passagemaskin. Men det var ändå många som var väldigt kritisk till att jag skulle starta Grand Prix-processen.
För du var ju bara 14 år.
Jag var 14 år då och det var en väldigt känd profil som efter våra tre utgångna starter där hade kom och sa till mig att du borde inte göra det här, du är alldeles för ung och det här är ett livsmål med Grand Prix som du inte ska göra när du är 14 år. Och då så sa jag, fast mitt mål är faktiskt att kunna ta upp flera hästar till Grand Prix om det är möjligt. Det är liksom mitt mål, det är inte bara Grand Prix som är slutmålet för mig. Men hon kunde, absolut inte förstå det. Och med en sån här stor profil som verkligen liksom skällde mig upp i ansiktet så blev man ju väldigt skraj. Liksom. Mm. Men jag valde ändå liksom fortsätta med Sessan och det gjorde ju att vi till slut vann Grand Prix special. Det var ganska tätt på faktiskt, bara några månader efteråt. Och fortsatte sen vår karriär upp i U25-klasser internationellt.
Ja.
Och hon la ju liksom grunden till min Grand Prix-karriär kan man säga.
Verkligen, och ni vann ju Falsterbo U25-klasserna internationella. Och ni hade ju en fantastisk resa. Och det måste ju varit en av dina hjärtehästar liksom.
Ja gud, det kommer alltid vara min hjärtehäst. Jag är så glad att hon fortfarande mår bra och är så fint skick. Och är nu dräktig med Mafioso. Så vi hoppas verkligen att få tillökning i vår.
Ja, så det är det hon gör idag.
Ja, och Primavera är ju glad pensionär.
Också.
Ja,
men jag fick ju ta över Primavera. Och det, ja, det var ju inte riktigt starten på min storhet. Utan jag började ju med ett sto som heter Bella Rich.
Ja.
Och det var en jättesnäll
sto. Richfield-sto.
Ja. Så jag började lite smått rida på henne. Men ganska tätt inpå så... började rida på Maya, my friend. Och det är en häst som Cecilia rider idag. Men då var Maya bara 7 år. Eller hon var bara 6 när jag började rida henne. Och vi gjorde vårt tävlingsdebut.
Mm. Mamma raceade runt med henne först i Breeders Trophy-klasser. Och hon har alltid varit en otroligt het häst.
Ja. Men sen som hon var 6 så kom hon på att men vilken bra match med Emilia. Emilia kanske ska satsa lite på children med henne. När hon var 7 år då, det året. Ja, det var lite upp och ner. Som sagt, hon var jättehet och mycket energi. det gick lite upp och ner först, men sen så började det verkligen gå framåt i de här children-klasserna. Och vi fick åka och rida internationellt, kommer jag ihåg, och tog internationella vinster. Och sen blev vi uttagna till NM. Mm. Och då vann vi de två första dagarna, sen sista dagen var hon lite van som hetast.
Ja, hon bockade ju hela långsidan innan vi red in på banan.
Ja, och jag kommer ihåg att landslagsledare Marianne satt och... Åh, herregud!
Och vi också!
Ja.
Håll i dig liksom!
Men sen så går vi in i liksom perfekt halt.
Ja.
Och sen så bara kör vi. Men som sagt, sista dagen var hon som svårast.
Ja.
Så att då...
Så
för som sagt, hon var ju bara 7 år och det var värsta arenan med så mycket plats där i Drammen.
Mm.
Så att då blev det lite missa, men vi tog ändå ett NM-silver och sen senare på sommaren tog vi SM-guld.
Ja.
Och hon, ja, helt fantastisk. Men sen så, ja, det var svårt för mig eftersom hon är så het att liksom kunna... Jag försökte starta någon juniorklass, men hon var, ja, det var... Mycket energi, man satt lite löst, ja, då, kan man säga.
Och det var väl kanske tack vare det vi sa så här, men nu byter vi.
Ja, så Cecilia tog Maja och jag tog Primavera, för du hade också, ja, gjort fantastiska starter, SM-medaljer,
EM. Ja, alltså Primavera var ju ändå en stor grund också, i parallellt med Sessan.
Ja,
för vi tog ändå SM-guld, SM-silver, 2 EM-brons i lag, ja, och var bästa svensk alla mästerskap, liksom. Så att hon har ju varit en helt fantastisk danspartner liksom.
Ja.
Det finns ingen som Primavera.
Nej, och det var fantastiskt för mig att få ta över henne. För vilken tuff läromästare. Alltså, jag också så här, när man, om man kan rida Primavera, då kan man nästan rida vilken häst som helst.
Ja, för det är ändå typ så här, som jag sa med Beauty. Hon var grunden till att jag kunde rida Sessan.
Mm.
Och Primavera är grunden till att jag kan rida alla hästar.
Mm.
På tygen.
På,
ja,
för att, och typ fram,
alltså. Ja, alltså framför skänken och på tygen.
Mm.
För att det finns ingen bättre läromästare än Primavera, och lära sig hur man får en häst lösgjord och framför skänken på riktigt.
Ja, för att,
liksom, alltså, ingen quick fix.
Herregud vad man fick svettas. Alltså det var vissa dagar som jag inte kunde galoppera.
Nej, alltså jag kunde vara för lång i kroppen typ.
Ja, och ja, för det gick absolut inte galoppera på tygen.
Nej.
Men det gick knappt att galoppera alls. Och liksom, vi skulle ju sälja henne där vid något tillfälle, men
de fick inte ens upp henne i trav.
Ja.
För att de, och
absolut
bestämt,
inte galopp.
Nej, och de fick inte henne på tygen.
Nej.
Så vi tog tillbaka henne och då var hon också som avstängd.
Ja.
Så att hon är verkligen en så otroligt personlig häst och var verkligen så här, okej, om vi kan hålla sams, då kör vi. Men om hon känner att hon inte vibar med någon, då var det bara stopp.
Nej, och det låter klyschigt att säga, men det var så kul när vi var på EM i Spanien. För som sagt, jag fick ta över Primavera, mina juniorår, och hon, ja, som sagt, tuff läromästare, men shit vad man fick lära sig rida på riktigt. Mm. Och tog mig till ett EM och ett SM-silver. Vi vann även SM-finalen. Och internationella placeringar. Så hon, ja, helt magisk. Men det var tufft. Och det var många ritter som man kände, alltså hur ska man ens orka med det här. Men ja, jag fick sån otroligt bra hjälp från dig och mamma. Och fick lära mig hennes knappar. Men
det är ändå
svåraste hästen jag suttit på. Och när vi var på EM i Spanien, så sa ju även en lagkompis till dig att jag provred Primavera. Och jag kände bara att vilken tur att hon blev kvar i er familj.
Ja, för hon sa ju också det. Jag fick inte henne i galopp.
Nej.
Nej.
Och det var kul att hon kunde liksom...
Att hon hade den självdistansen. Det var helt fantastiskt att hon vågade säga det. För att det, och vi skrattade ju allihopa till det och sa det är verkligen sant. Liksom. Mm. Ja, för att hon är så galet speciell.
Ja. Men ja, vilken häst. Ja, 2021 så är det EM i Spanien. Och 10 år tidigare hade mamma vunnit
Sunshine Tour för 6-åringar i Spanien.
Ja, så att... Sjukt.
Ja, en helt fantastisk.
Men nu
häst.
Är även hon pensionerad.
Ja. Och får gå med ibland på.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Lektionerna med naturliga eleverna som en fantastisk läromästare, för även de behöver ju lära sig.
Ja, men då, alltså man kan inte tro att hon har gått så många EM och SN som har gjort när man ser henne
bara gå runt i hagen liksom.
Nej, alltså nej. Det, hon ser ut som
en mammut.
Ja. Ja. Nej, men vilken speciell häst och fantastisk häst. Men det är kul att få se den gå tillsammans med Sessan och de får vara lite pensionärer tillsammans.
Mm, och bästa kompisar som de alltid har varit.
Ja.
Och det är väl liksom under de här ponnyåren och de tidigare, eller de tidiga storhäståren som vi har lärt oss allting kring tävling, företagande, logistik och allting sånt. För det är även, det är många ponnyer och hästar som vi inte nämner nu som har varit med under resans gång och som vi har lärt oss väldigt mycket av och gått på ganska många nitar i många fall. Det är en häst som jag tävlade upp i FI på över 70% alla gånger, som var en, ja, blev väldigt välkänd då, som jag skulle sälja, och ägarna blåste mig på provisionen genom att ta tillbaka den bara en vecka efter att den sen såldes.
Men
till
så
samma
blev det
ägare.
Ju för mig också med en ponny jag kvalade till ungponny SM. Mm. Sen så på grund av att den fick, vi hade klippt den en vecka innan ungponny SM, och då hade den fått som
Regnskollor
uppe på ryggen.
Utan fukten.
Så därför så kunde vi inte starta. Men då hade jag haft den här i träning och tävlat den i typ 2-3 månader. Men sen eftersom att den inte kunde gå in på SM så gjorde vi lite senare en försäljningsvideo. Men sen så hämtade hon ponnyn
och sålde den. Men du fick inga pengar.
Nej, hon betalade inte en enda månads
grej.
Så att vi har ju lärt oss väldigt mycket.
Vi har ju lärt oss utav jättemånga såna här nitar där man har blivit blåst bara för att man är då ung och man är vid tillfället blond. Och det verkar ha någonting med hårfärgen och ögonfärgen att göra, för att de tar oss för givet. Ja. Och så här i efterhand så vi vet ju det jobbet vi har gjort och att det har gått så pass bra. Men det har varit en väldigt bra grund. Alltså även fast man har gått på dessa nitar och varit med om mycket skit, så har det ändå lagt en bra grund till att man nu skriver avtal och är väldigt noga med ekonomin och håller i ekonomin helt
enkelt. Och
sen
har vi också stött på väldigt många bra samarbeten med folk.
Ja, som sträcker sig så länge. Och jag tänker som, men till exempel Längsgårdens Issy och ägaren där Ingela. Hon är ju som vår extra mormor, en helt fantastisk person som vi har så nära kontakt och träffar ofta liksom. Även fast vi inte har någon ponny längre ihop.
Ja, och sen så har vi ju som Per Marklund som vi har alla i-hästarna med, och nu också Susanne och Per Lövgren.
Alla i-hästar. I do Keys, Isaac, I am Pash, alla de liksom. Mm.
Och då kan vi gå in lite på de hästarna vi har idag. Nu har vi pratat så länge, men vi tar dem lite kort.
Men det är väl Isaac som jag börjar tävla. Eller Isaac säger man då, för du hade ju en ponny som heter Isaac. Isaac som vi säger Sacken till. Han började jag tävla 2016 efter att mamma hade tävlat honom i Briders och Falsterbo och sådär. Och började på med Sosé. Och nu rider vi ju Senior Grand Prix. Och har precis gjort vår trestjärniga Grand Prix debut internationellt.
Och jag rider ju Ian Pash då, som de har ju samma mamma. Som jag har fått tag upp lite nu mot svår klass. Och det är väl hon jag fokuserar på mest nu innan jag flyttar till USA. För det är typ hon jag har kvar. Och fokusera på. Så att vi har ju fantastiska samarbetspartners också.
Ja.
Och sen så har vi ju Firenze.
Ja, som vi köpte tillsammans. Som är en godkänd hingst.
Ja.
Och nu äger CEO honom.
Mm.
En häst som du började tävla i juniorklasser.
Precis. Och han har ju också en bra läromästare, också en häst man lär sig väldigt mycket av, för att han var ju, men hade kanske lite problem när han kom
sin liksom. Kropp och så. Som vi har lärt oss himla mycket om kring hur man hanterar en sån häst. Mm. Helt enkelt. Med hälsotillståndet helt enkelt. Ja. Och välmåendet. Mm. Men en häst som är, har så mycket kvalitet i grunden. Och som verkligen börjar bli pigg och kry och glad. Och som jag har startat och vunnit intermediär 1 på nu faktiskt. Mm. Och eventuellt att man kanske vågar på sig en intermediär 2 start.
Det tycker jag att ni ska göra.
Ja.
Så att det är också så här, även fast han kanske inte var den hästen vi hade föreställt oss när vi köpte honom.
Nej.
Så har han ju ändå gett oss väldigt mycket.
Ja, och med tiden så har det blivit bra.
Mm.
Mm. Men sen under tiden utav alla de här åren så har vi ju mer, ja, som vi pratade om i början med våran uppväxt, så var ju inte ekonomin så bra därefter. Nej. Och därför har vi inte haft möjlighet att köpa några dyra och välutbildade hästar. Det var väl Felix som var liksom den första utbildade. Men annars har ju vi och framförallt mamma gjort hästarna från grunden. Och vi har haft äran att ta över dem. Vilket är vi supertacksamma för.
Ja, för alltså de här, ja, de mest kanske framstående hästarna vi har pratat om. Som Primavera, Sessan, Sacken, Persan. Alla de här, det är inte ingen vi har köpt.
Nej.
En dyr häst, en utbildad häst. Eller Maja, hon är också
uppfödd utav oss.
Ja, så att ja, det är kul att få vara med på hela resan faktiskt. Men sen har man också såklart önskat att man skulle kunna lägga 1,5 miljoner på en häst och kunna köpa sig en riktig mässigrap häst bara sådär, men
det finns liksom inte i världen att vi har kunnat ha möjlighet till det. Och därför har vi, jag tror det också har varit vår styrka att vi har behövt gjort det bästa utav det vi har. Så det är så här, har vi haft en häst efter Marvin, ja men då har vi hoppat. Till exempel jag hade den här Mackelyck och Manboy som jag hoppade upp till 120-125 på. Olivia tog sen över Macke och hoppade på.
Även jag till och med.
Ja, även du. Som vi sen har sålt och ja, men, verkligen haft den här businessen liksom från grunden. Nej, men egentligen så börjar väl lite mer investeringar komma nu. Till exempel som det här fölet vi köpte nu på auktionen.
Ja.
Och då är ju inte det miljonbelopp vi pratar om.
Och sen såklart hade vi Klaus 2015, men som sagt var inte det meningen.
Nej, och det var inte heller mycket pengar liksom, om man jämför med, om du snackar nu, miljonbelopp. Liksom. Men det är väl saker vi har liksom jobbat och kämpat för nu som äntligen börjar bära frukt.
Mm.
Och som vi kan investera
ja,
nu på
och
ett
det är
sätt.
Ju kul, verkligen kul att kunna börja investera i hästar. Ja. Också för framtiden, ja men med föl och unghästar och sånt där. För att,
och avla i lite mindre skala och sådär.
Mm.
För avel är väl det vi har varit intresserade av under hela vår uppväxt. Det är någonting vi har växt upp med ända sedan vi var jätteliten och fick titta på fölningar. Mm. Liksom när det hände live och filmade och ja, la ut. Alltså självklart så ska man ju, har man ekonomin till att köpa färdigutbildade, välutbildade hästar så ska man ju göra det. Men
det är ju fantastiskt. Vilket man avundas kanske lite grann. Men.
Ja, men jag ser ändå att vi har ju lärt oss otroligt mycket i långa loppet och tar den långa vägen.
Mm.
Har vi ganska tidigt i det kunnat börja med yngre hästar som storhästar och med hjälp av liksom grym coachning på hemmaplan så har man kunnat förvalta hästarna istället för att förbrukar dem, så har vi kunnat förvalta dem och gjort dem bättre och utbildat dem
upp i klasserna. Och jag tror att det ger oss en otroligt bra start nu när vi själva vill ha en egen verksamhet.
Ja.
Att vi redan kunna ta upp hästar
i svår klass. Och du nu som jätteung kan åka till USA och vara liksom första bridare och allting sånt, det är ju en helt fantastisk möjlighet liksom, som inte hade kunnat varit möjlig om du inte hade de meriterna du hade gjort fram tills nu. Och inte bara meriterna utan den kunskap och ridstil vi besitter.
Ja.
Liksom.
Nej, jag tycker att vi har, som familj så tycker jag att vi har gjort det otroligt bra.
Och jag tänker att nu är ju Olivia en stor del av de här berättelserna vi har pratat om, liksom vår uppväxt och så.
Mm.
Så hon får väl säkert berätta om det själv också i framtiden. Och det hade varit kul att ha med mamma också och höra hennes historia och uppväxt kring Tullgården och Bergåkra och sådär.
Ja, men vi kanske måste avrunda innan det här avsnittet blir alldeles för långt.
Ja, och ändå känns det som att vi inte hunnit berätta allt. Det är det
Nej,
som
alltså,
är så jobbigt.
Vi har bara fått skrapa på ytan liksom. Men det här kanske ger lite större perspektiv och jag hoppas att ni fått veta något nytt om oss.
Ja, alltså väldigt, alltså ursäkta känslosam inledning, men det är också någonting som var väldigt svårt att undgå.
Ja.
För att det är någonting som har präglat vår uppväxt något enormt.
Och sen så kan det kanske ha varit lite flummigt med det mesta avsnittet. Men jag hoppas att ni...
ett långt avsnitt.
Ja, som kan ha hängt med på någonting vi sagt i alla fall. Men vi har ju en podd som vi hoppas ska fortsätta länge. Och då kan vi gå gärna in på mer...
detaljer.
Ja, och berättelser. För nu har vi kanske...
vi har ju missat mycket, hälften.
Ja, alltså det är också så himla mycket fantastiskt vi fått uppleva. Det hade varit kul att höra om din första internationella tävling. Eller bara såna här saker som...
ja, som du har varit med om. Typ dina cheerleading-tävlingar och hur det gick till. Och hur faktiskt det finns lite likheter mot ridsporten.
Verkligen. Men vi får avrunda så får vi se fram emot nästa avsnitt. Men då...
kanske lite mindre tårar. Ja.
Och sen så hade jag ju faktiskt förberett frågor inför det här avsnittet. Men vi får ta det nästa avsnitt.
Ja, ni får stay tuned. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat hela vägen hit. Om ni har gjort det. Så hörs vi och ses vi nästa gång.
Yes, hejdå!
Tack så mycket för idag!